Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nu växer Bilia Xpeng med en ny anläggning i Borlänge. Lär känna våra 100% eldrivna bilmodeller Xpeng G9 och P7. Ta del av fina öppningserbjudanden som kampanjränta på låga 1,95%. Läs mer på bilia.se/xpeng. Välkommen den 27-28 april till Bilia Xpeng i Borlänge.
Hur låter jag då, knarrig gubbe?
Nej, du låter, framförallt så låter du göteborgsk. Det tycker jag är jättebra.
Okej.
Eller?
Absolut.
Kan du prata stockholmska?
När du pratar göteborgska, då blir jag mer göteborgsk.
Och ja, sen... men jag tycker du, jag gör ju det för att du gör det.
Ja, då vi hjälper varandra. Ja, jag konverterar. Om du hade pratat mycket stockholmska, då kommer det bara av sig själv.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden Magasin. Jag heter Helene Rothstein och nu sitter jag här med Henrik Saxborn. Och du var tidigare långvarig vd på fastighetsbolaget Castellum. Och nu sitter du i flera styrelser. Och du har också blivit volontär. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Hur presenterar du dig själv?
Ja, du vet om det är, man går in på LinkedIn och så ska man skriva vad man är. Mm. Och just nu är jag bara en punkt.
Är det så?
Ja, nej, men jag gillar ju inte det där med epitet. Det är mycket enklare när man har en tjänst. Så jag är nog mycket mer Henrik bara. Så att, skulle jag skriva något istället för punkten så kan väl vara Henrik kanske.
Bara Henrik?
Ja.
Ja. Hur känns det då?
Underbart.
Gör du det på riktigt?
Ja, jag har nu varit ifrån vd-skapet i 9 månader ungefär. Mm. Och jag tror min slutsats av det här är den största gåvan jag fått. Det är tid.
Men du var vd, det var nästan 8 år va? 9? Mm,
nästan 9 tror jag.
Ja, nästan 9 år. Ja. Och du hade varit på Castellum dubbelt så länge.
Korrekt.
Ja. Och du hade varit tjänsteman, liksom en trogen tjänsteman så länge tänker jag på ett och samma ställe. Hur kommer det sig att du var det från början?
Ja, nej men jag tyckte det var kul. Jag fick utmaningar och tyckte det mesta var roligt. Och sen så utvecklade vi ju bolaget så det hände massa saker. Så det, jag funderade inte på någonting utan jag tyckte bara nu kör vi och så körde vi. Först som vice vd under Håkan Hellström, vilket var fantastiskt lärorikt och kul.
Inte samma som Håkan Hellström.
Nej, en annan inte Håkan. Sångaren utan en annan Håkan Hellström. Och sen som vd då. Och att få det förtroendet från aktieägarna och få med sig medarbetarna eller kollegorna då och driva det som vi gjorde tycker jag var jättekul, helt enkelt.
Också som du säger, som ni gjorde, för att Castellum, det som är Castellum idag, det är en helt ny ledningsgrupp till exempel. Eller finns det någon från din gamla ledning som är kvar?
Ja, nej, det är absolut inte en helt ny ledningsgrupp, utan om jag tänker rätt så är det ju stort sett alla de som var regionchefer, de är kvar. Mm. Det innebär att de som kör fabriken, om man säger så, ansvarar för det vardagen, de är kvar. Så att jag tror att Castellum
är ganska likt. Men CFO och så vidare.
Ja, det är en ny vd och ny CFO och sådär.
Ja.
Men vd är inte så viktigt, vet du, utan det är ju den personen som gör jobbet, det är ju någon helt annan egentligen.
Sa du så tidigare också?
Eller absolut.
Det är inte bara så du säger det mot nuvarande vd?
Absolut inte. Det har inte med någon nuvarande vd, utan det är generellt. Jag tycker att ett förvaltningsbolag, det är som en stor fabrik. Och det är gänget som gör vardagsjobbet som är det absolut viktigaste.
Ändå när man pratar med en förvaltare som håller på just med titta på fastigheter och sådär. Jag pratade med en Peter Norhammar häromdagen. Och då sa han, jag köper allt in mig i organisationen vad det gäller fastighetsbolag. Investerar du själv i fastighetsbolag?
Ja, jag har lite aktier i fastighetsbolag.
Vad har du då?
Nej, jag kommer inte säga vilka jag har. Utan jag har några stycken. Och jag tycker det är jättesvårt just nu att veta vad som händer. Så att aktiemarknaden, det är, jag tyckte det var svårt när jag jobbade på Castellum att förstå riktigt vad som skulle ske på aktiemarknaden. För det kanske inte betedde sig alltid som man själv trodde. Och nu när man sitter utanför på bänken och sitter in i olika bolag så har man både tid att analysera och fundera. Jätteroligt. Jag gör jättegärna. Och investerar i lite olika bolag helt enkelt.
Men kan du hjälpa då? Du som är ändå veteran, kan du hjälpa? Kan du ge tips vad du tittar efter? Jag förstår att det beror på vad det är för sektor inom fastighetsmarknaden. Men ändå, liksom nyckeltal eller kan du ge några tips?
Jag tror att först och främst är det är en fantastisk flora med fastighetsbolag på börsen i Sverige. Det är en förmån att bo i Sverige ur det perspektivet. Jag tror det finns 140 stycken noterade bolag. Och det innebär ju att du kan välja din risk. Om du vill ha hög risk, låg risk eller om du vill ligga väldigt kort eller långt. Och det är ju det första. Och sen så får man ju då fundera på naturligtvis hur länge man ska ha aktierna, det ser man i alla fall då. Men sen tittar man på, gillar man kassaflöde? Är det någon som varje månad egentligen drar in mycket pengar och har en utdelning? Eller vill man vara med på en värderesa genom kanske mer projekt och titta på värdet? Det måste man bestämma sig för. Och så får man ju titta på det där när man investerar. Jag tycker ju att spontant nu, jag tycker ju generellt att börsen oftast överreagerar då på fastighetsbolagen. Svenska fastighetsbolag generellt är väldigt stabila, väldigt välskötta och redovisar väldigt bra vad de gör. Så generaliserar vi så tycker jag man ska kunna vara trygg i de svenska fastighetsbolagen egentligen.
Men du, är du kassaflödes kind of guy när du investerar i fastighetsbolag?
Jag är både och. Jag tror inte det finns. Jag letar ju efter saker, någon som har fina projekt. Det är ju jätteroligt att investera i det. Är det någon som varje vecka då får fram ett bra kassaflöde? Så jag är både och. Mm. Så jag är lite besvärlig där då.
Ja, okej. Mm. Mm. Och ett fint projekt enligt dig, det är ett bra läge?
Och det kan vara ett riktigt fult hus eller stora flera projekt som man kan bygga på. Det finns ju massa bostadsprojekt som nu funderar på vad de är värda. Och det finns ju naturligtvis både inom logistik- och kontorssidan massa projekt som intressanta. Det viktiga är ju att investera där Sverige växer. Och då har vi ju Stockholm här, jag sitter just nu med dig. Jag går på gatan här, det är hur mycket folk som helst. Det är helt omöjligt att få tag i en lägenhet. Då är det kanske intressant. Och alla de här ska ju ha mat någonstans och det här ska ju komma in. Och då är det logistiken naturligtvis intressant. Så att, och Stockholm växer. Så att jag tror ju att, eller Stockholmsregionen växer, då är det intressant ur den aspekten. Och då tittar vi på det. Men det finns ju många sådana här exempel. Så att ja, man ska göra det lätt för sig.
Det har ju varit massa turbulens och så runt Castellum och i Castellum. Och så, eller vad säger du? Du biter ihop lite här.
Nej, jag bara funderar på vad du tänker på. Vad det är för turbulens du tänker
nej,
på.
Nej, vad jag tänker på är till exempel att Castellum och Kungsleden gick ihop. Rutger Arnhult har ju blivit jättestor ägare. Han kom ju också in som ordförande. I samband med det, eller efter det, så slutar ju du som vd. Och nu är han vd. Och Biljana Persson som hade lett Kungsleden, hon skulle, de var sagt att hon skulle bli vd för nya Castellum. Så blev det inte. Utan det blev som det är i så många andra fastighetsbolag. Att storägaren också blev vd här. Men det hände ju lite då efter du hade slutat. Men att Rutger Arnhult kom in och blev då styrelseordförande och sådär. I samband med det så slutar du. Varför då?
Jag sa upp mig lite efter den bolagsstämman och det är många aspekter på det. Man måste fundera på, jag vill skriva ett kontrakt med mig själv och säga okej, nu kör jag 3 år och då kör jag fullt ut. Och att vara vd för ett börsnoterat bolag är på mitt sätt att jobba i alla fall. Då gör man det väldigt många timmar om året. väldigt många timmar om året och man funderar hela tiden på det här bolaget. Och därför så vill jag skriva ett kontrakt med mig själv. Så att jag valde att sluta eftersom jag inte såg att de förutsättningarna riktigt fanns där som jag tyckte var roliga. Och jag hade gjort det i 9 år, så det var ganska enkelt i den aspekten när jag väl hade funderat färdigt. Och jag ville se om jag kunde hitta på lite andra saker.
Och vad är det för, vad var det för förutsättningar?
Nej, jag delade inte stämmans riktig uppfattning att det var bra med den styrelsesammansättning som blev. Och då kände jag att då var det dags att lämna.
Och den styrelsesammansättning som blev, vad var det då? Alltså det var Rutger Arnhult blev ordförande och sådär. Var det det?
Ja, alltså, nej men det här är inte... bolaget förändrades på ett sådant sätt så att då måste jag fundera på om jag kan göra ett bra jobb under de förutsättningarna. Och då tyckte jag att det fanns inte de förutsättningarna och då valde jag att sluta.
Och då slutade du? Mm. Och vad gjorde du sen?
Ja, sen hade jag dagen efter som jag gjorde min sista arbetsdag då i oktober så hade jag bokat ett flyg till Italien tillsammans med min hustru och besökte min son. Hon tycker att jag bokade lite tidigt för vi flög 6.30. Men så hade jag en liten plan vad jag ville göra. Saker jag inte hunnit med hemma. Och sen åkte vi bort ett tag. Jag fick förmånen att resa lite. Och efter det så kom ett Ukraina-krig som engagerat mig väldigt mycket.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamhet en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstpension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen. Och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men när man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras. Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting då finns det som vanligt då ett sånt här mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör poddmarknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Nej men jag hjälpte till att ordna transporter från ukrainsk-polska gränsen till Sverige. Jag kom i kontakt med en organisation som höll på med detta, eller flera organisationer. Och jag hade väl tänkt från början att jag kanske skulle hjälpa till med bostäder i Sverige eller hitta kontakter och sådär. Men jag åkte med och när jag kom dit så till gränsen första gången så såg jag för första gången i livet trafficking på riktigt. Och blev väldigt engagerad och kände att så här kan det inte vara.
Och trafficking på riktigt, vad såg du då?
Nej, men jag såg att vi såg bilar som kom in och försökte locka kvinnor att hoppa in helt enkelt i minibussar och försvann, antingen själva eller med små barn. Och den polska polisen där gjorde ett jättejobb, man hade inte hunnit riktigt säkra området, det där flyktinglägret. Vilket innebar att man jagade bilar ut ur området fysiskt. Och jag tyckte det var fruktansvärt. Och kände att nej, men det är klart vi måste ordna säkra transporter för de här människorna vart de än vill i Europa. Och då tog vi ansvaret för att köra till Stockholm då.
Du klev ju ändå på en buss, så där har man ju inte med fastigheter att göra. Hur kom du på bussen?
Nej, jag ringde en person som höll på att organisera de här bussresorna. De hade varit nere en gång. Jag kom det här i vecka 2 i kriget. Och jag ringde och frågade om jag kunde hjälpa till med någonting. Och då hade de organiserat allt med saknade pengar. Och det hjälpte jag till att fundraisa till en resa med 5 bussar, tror jag man kommer ihåg rätt. Och ett krav jag ställde var att jag ska med. Jag måste se hur det här är, vad det är för någonting. Och det jag möttes av var ju ett kaos. Inga statliga myndigheter på plats överhuvudtaget. Bara volontärsorganisationer från hela Europa. Och flyktingläger med 20 000 människor som står vid stora varuhus, kan man säga. Och allt vad det har med sig och vilken trauma de har varit med om. Så jag har aldrig jobbat med sånt här innan, utan det här var min första omgång och min första resa, och det tog mig ganska hårt, eller hårt, jag blev väldigt påverkad av det.
För jag tänker också, det är ju många som arbetar med människor i nöd, och det är ju ofta liksom långa utbildningar, man tränas ju faktiskt i det, så att det är inte så konstigt att det tar en hårt kanske. Vi kommer från en miljö till en helt annan, och som de människorna också gjorde ju faktiskt i krigets början sådär. Men kan du säga på vilket sätt tog du dig hårt? Vad hände?
Nej, men jag reste ju med, precis som du säger, volontärer som ofta var sjukvårdsutbildade eller hade varit med. Det var ju några ukrainska volontärer som var tolkar eller sjuksköterskor. Och vi hade svensk sjukvårdspersonal med oss. Och precis som du säger, de är ju vana vid det. Vi övriga som inte har mött det här då, man vet inte riktigt hur man ska behantera det, och man agerar ju bara då i stunden och tänker inte på det. Men när jag kom hem, då fick jag i alla fall åka till landet ensam och sätta mig och gråta i två, och bara ta in det här som jag hade varit med om, och fick gråta egentligen en helg. Det är jätteintressant resa att göra den, och också få med och förhoppningsvis göra lite nytta. Som jag tror jag har gjort, men var en volontärsorganisation som fungerar på ett helt annat sätt än vad bolag gör.
Och förutom att man liksom översvämmas utav katastrof, och det är ju död och det är traffic, liksom en otrolig också cynism som väl också måste ändå överraska på något sätt. Även om man har läst tidningen och sådär, så ser man här trafficking, hoppa in i bilarna, barn och kvinnor, och, eller?
Ja, jag tror det att världen är tuff, det var jag nog beredd på, men det är väl som alltid, det här är inte på en skärm eller en tv, utan när man helt plötsligt reflekterar några dagar senare om vad man har varit med om, att man har haft med sig en liten pojk på 4 år som är föräldralös, att man har haft med sig hela familjer som är splittrade och så vidare och så vidare. Och har man inte varit med om det tidigare, så tycker jag det ska ju ta på en helt enkelt. Men det är det att det sker i verkligheten och inte på skärmen.
Du sa den här pojken av 4 år till exempel. Var det en som följde med på bussen tillbaka, eller kommer du ihåg?
Nej, det finns ju många öden. Hela Ukraina är ju fullt med människoöden nu, tyvärr. Det är väl tufft, och jag kramade både stora poliser och militärer när det kom en liten 4-årig pojk som kom med sina unga kusiner då till Sverige. Så vi var alla tagna av detta.
Du har själv barn eller?
Ja, jag har 5 barn, 22 till 32.
Jag vet inte om man måste ha barn egentligen för att fatta, när man sitter med någon 4-åring som inte har föräldrar. Alla förstår väl?
Jag tror alla förstår.
Ja, alla förstår. Du började med den här bussen, och sen hur fortsatte det? Vad har ni gjort sen?
Vi var 3 svenska organisationer ungefär som hjälptes åt att ta hand om de flyktingarna från 2 flyktingläger vid polsk-ukrainska gränsen som ville till Sverige. Och i vårt fall så tog vi dem till Stockholm och någon annan till Skåne och så vidare. Och jag tror vi har transporterat i storleksordningen i vårt fall 700 människor. Och varit fantastiska liksom bidrag då från företag och privatpersoner som gjort det här möjligt, och bussbolag som har ställt upp, och fantastiska volontärer. Och sen har ungefär hälften av dem hamnat på Migrationsverkets lokaler och hälften hamnat i privata hem i Stockholmsregionen. Och när den strömmen minskade som den har gjort nu, så har jag senast tiden hjälpt till i, och sen i våras, hjälpt till med att egentligen vara volontär för den ukrainska föreningen som heter HAG i Göteborg, som gör ett fantastiskt jobb. Vi hjälper och är ett socialt nätverk för ungefär 1600 människor som bor i Storgöteborg. Så det finns två delar där. Vi tar hand om de här 1600 människorna, och där finns skolundervisning, juridiskt understöd, det finns barnpassning, och det finns helt enkelt så att de får mat. Och den andra delen av organisationen skickar ner en minibuss i veckan då, en till två minibussar i veckan till Ukraina. Och har köpt in, jag tror det är sex ambulanser, inte elefanter, och kört ner. Så att och göra det här stödet nu för de som tvingas vara i Sverige, ska jag säga. Och det här är mestadels då mammor med barn. Och de söker jobb, och de har insett från att det inte blir en så här en till två månaders övning, utan det här kommer att ta lite tid. Så då fundraisar vi till det. Så där finns fantastisk människa som ska starta detta. Hon heter Katja Blank. Är läkare som har hoppat av och tagit tjänstledigt och driver verksamheten.
Är ni flera sådana som kommer från olika, alltså etablerade personer som hon, Katja, som en gammal läkare, du är fastighets-vd, eller liksom som möter du flera?
Från början var det ju så att alla hjälpte till. Jag tror fortfarande alla vill hjälpa till, så man får väldigt mycket stöd. Det är lite svårare att få in den ekonomiska stöd som behövs nu. Så en sån här förening har nu ont om kapital för att driva sin verksamhet, och vi måste fundraisa till det. Och då är vi några stycken som Katja och ytterligare två kvinnor startar den här föreningen. Och de fanns redan i Sverige när kriget bröt ut. Och sen så är vi några stycken som sluter upp här nu och stöttar egentligen med både tid och kontaktnät och så vidare för att stötta föreningen.
Vad har du lärt dig då när man sedan har kommit till Sverige och, som du säger, hälften har hamnat inom Migrationsverkets ramar och de andra då inom privata hem och så vidare? Det har ju diskuterats väldigt mycket. Också privata initiativ har ju också diskuterats väldigt mycket. Att det där är inte så lätt liksom, och det finns heller inget system, har jag hört i alla fall, när det är privata hem. Vad har du lärt dig av det här?
Ja, men det är jätteviktigt det här med säkerhet. Så i vårt fall så gjorde vi så att vi jobbade genom olika nätverk, alltså säg villaföreningar på Ekerö eller på olika delar i Stockholm. Så vi visste att nätverket var säkert, och i sin tur försåg oss med bostäder då. Och sen är det ju så här att just nu så pågår ju det en förvandling av detta, eller förändring av det här, därför att de flesta har ju tagit emot och sagt att vi kan ha en familj hos oss i en till kanske tre månader. Och det är ju, kriget har ju pågått en stund nu. Så nu söker vi bostäder igen. Och då har jag engagerat mig att söka bostäder i Göteborg. Så det håller vi på med, för att nu måste vi se det på ett längre perspektiv. Vi måste återigen kanske söka en bostad som funkar i ett år. För har man skolbarn så har de kanske börjat i en skola. Och då vill man ju vara i det, man vill inte flytta igen. Det är min erfarenhet. Den andra är att flyktingdirektivet som de gäller under är fantastiskt bra. Det är ett EU-direktiv, men det har ingen inkomst. Det finns inga pengar. Man får ett litet bidrag. Det gör att man måste ha jobb. Så nu uppstår en ny risk som är jätteviktigt, och det är ju att de inte utnyttjas i Sverige nu.
Det har man ju sett, också läst om, och också med så här gömda kvinnor, finns konton och så där på Instagram till exempel som har lyft fram just ukrainska kvinnor till exempel som har hamnat i prostitution och i trafficking och så här.
Ja, det är fruktansvärt, och det är ju... Det finns också, det finns det, och sen så finns det ju då att man jobbar på arbetsplatser som inte är okej. Så att jag vill verkligen uppmana företagare att hjälpa till, anställa någon ukrainsk kvinna. De är oftast väldigt välutbildade, det är hela skalan, det är precis som svenskar som kommer. Det finns en problematik med språkutbildning, eftersom alltså engelskan kanske inte är så där jättestark för de flesta ukrainer som kommer från Ukraina. Men det är väldigt viktigt nu.
Men också inom bygg och sådär har man väl sett också att det exploateras.
Ja, det finns säkert flera exempel. Ja. Och generellt så handlar det här om pengar. Det här handlar ju om att det ska erbjudas riktiga jobb. Och då får vi jobba lite med olika frågor. Just nu så är bankerna lite motsträviga till att fixa att man får då konton om man kommer från Ukraina och man inte har fantastiskt bra pass. Och då blir det ett problem. Så det är mängder av olika små problem. Men totalt sett tycker jag ju att samhället har hjälpt till, gör ett bra jobb och folk vill verkligen hjälpa till. Men det här måste fortsätta. Tyvärr är det så. Kriget tar inte slut och de här är motvilligt här medan deras män strider. Eller det är ännu värre då, att de inte kan komma hem helt enkelt.
Att de inte lever.
Exakt.
Vad har du fått lära dig om dig själv som du inte visste tidigare?
Det är ganska bra att varit vd för ett börsnoterat bolag när man kommer ner i en röra och måste fatta många beslut i en volontärsorganisation. Det hade jag nytta av. Så det var förvånande. Det var något jag lärde mig. Och sen så imponeras ju enormt utav den vårdpersonal och hur de sliter och hur volontärer ställer upp. Och att en volontärsorganisation kanske inte alltid består av dem som har det starkaste ekonomin, utan det är väldigt mycket hjärta. Och det gör att den organisationen blir lite annorlunda att leda helt enkelt. Eller verka i.
Ja, men för din roll i, pratar vi nu om HUG? Eller vilken, eller
nej,
vilken,
det är egentligen mer transporterna.
Ja, det är mer transporterna. Ja. Rullar de fortfarande, transporterna?
Vi har lyft några stycken människor den sista månaden som varit väldigt utsatta. Men jag vet att det finns andra organisationer som också behöver stöd. Det finns en organisation här i Operation Aid som är baserad i Stockholm som jag vet ska ner och hämta 100 personer i Moldavien som sitter illa till, som vill till Sverige. Så att det pågår fortfarande sådana här aktioner. Trots att de stora organisationerna ska vara där nere så blir det lite luckor där de här volontärsorganisationerna gör fantastiskt jobb.
De stora organisationerna, det är Rädda Barnen, Röda Korset, det
UNHCR,
det är de,
och så vidare, ja, som finns på plats.
Finns det något annat du har liksom plockat upp?
Att man med ganska små medel kan göra väldigt mycket.
Är det så?
Ja. Alltså det är ju det här klassiska som man har läst så många gånger, men för mig är reflektionen att vi faktiskt kommer väldigt långt med en tusenlapp från så det bidraget, och att de pengarna som man har samlat in då från en volontärsorganisation verkligen går direkt till målet.
Kommer du fortsätta med detta?
På något sätt.
På något sätt kommer du göra det?
Ja, alltså, jag tror inte livet,
det, nej, det går inte. Nej. För det tycker jag också man har läst och sådär, som du sa, med engagemang eller pengarna, att man trubbas av, folk tröttnar lite och sådär. Men du kommer inte göra det.
Ja, full förståelse för att man trubbas av och att det blir vardag att läsa om det där kriget och så. Men när man arbetar med det och ser hur folk lider och vilken sorg det är nästan varje dag då för någonting som händer. Men också vilket enorm glädje man kan ge genom enkla medel. Barnpassning till exempel, och de hade sommarskola, sommarläger för barnen, och hur mycket glädje det är. Det går inte.
När vi skulle boka den här intervjun så sa du, jag är i Stockholm nu och vi kom till den här konserten som finns på Pride. Jag kommer inte ihåg, vad var det på konsert? Du var med och anordnade någon konsert, va?
Nej, men det här fantastiska tjejgänget i Göteborg då, de lyckades ta hit Kalosh som vann Eurovision Song Contest, så de spelade på Pride. Så det var ju bara att försöka fixa en efterfest så vi fick in lite mer pengar. Så det gjorde vi.
Just det, för de kunde inte heller ha i Ukraina såklart, nej.
Nej. Nu har de vunnit och då åker de runt i Europa och spelar, så de spelade på Pride. Så att vi gick i Pride-paraden med ukrainska delen. Och sen hade vi efterfest och då tyckte jag ju att det hade varit jättetrevligt om du hade varit där och spelat in lite.
Ja, det hade du ju verkligen. Och det kunde jag inte helt enkelt.
Nej.
Jag föreställer mig att du har bytt lite miljö från att du rör dig med andra typer av människor än vad du har gjort tidigare. Har jag fel?
Nej, det vet jag inte om jag gör. Vardagen så är man ju inlåst på ett kontor väldigt mycket när man sitter på som det jobbet jag hade tidigare. Och det är klart, det är en annan miljö. Och jag passar på nu att inte vara så inne på så mycket kontor utan göra andra saker och röra mig mer. Så det är väl en skillnad. Men sen tycker jag att det är inte så stor skillnad. Det är människor som människor.
Mm. det här är ju inte det enda du gör. Du sitter också i en rad styrelser. Och vilka styrelser är det du sitter i?
Jag sitter i Anneheims styrelse. Jag sitter i AMF Fastigheters styrelse, AP7 styrelse och ett schweiziskt bolag som heter PSP.
Och PSP, vad gör de?
Ja, det är ett fastighetsbolag, typ AMF Fastigheter, fast i, noterat i Schweiz.
Schweiz, ja. Jag pratade med en fondförvaltare, det är jag, faktiskt Peter Norhammar. Han sa att nu så kan man vänta sig att det fler institutionella spelare kommer köpa ut fastighetsbolag från börsen. Är det en trend som du ser?
Det öppnar ju sig möjligheter för dem med en stark kassa som inte är noterade att titta på fastighetsbolag. Absolut.
För jag sa AMF kanske köper för ABG, sa jag. Vad tror du om det?
Det kan jag inte kommentera. Men vad tyckte han om det då? Vad tyckte Peter om det?
Nej, men han sa, nej, men till exempel, ja, det skulle kunna hända. Och då så var jag noga med att säga att jag bara hittar på det. Nu säger jag det för en andra gång. Jag skapar värsta ryktena.
Ja,
när det pressas ner sådär så uppstår det möjligheter för stora spelare. Har det hänt förut eller kan du säga något?
Ja, men blir det så här, det funkar ju så om är det rabatt mot fastighetsvärdet och man tror att inte fastigheterna ska sjunka lika mycket som i verkligheten som börsen tror, så blir det ju naturligtvis en möjlighet att förvärva. Sen så ska man ju veta att gå in och köpa ett börsbolag, det är ju ändå en process, så det är ju ingenting man gör över natten. Och det andra är väl att vi har väldigt många bolag, fastighetsbolag i Sverige. Och innan det här med krisen och allting så hävdade jag med bestämdhet att jag tror att vi kommer att se att de kommer att slås ihop och bli färre, att det kommer att bli några affärer när några går samman, för att det finns synergieffekter att göra det.
Det har du ju sett på nära håll.
Ja, det har jag sett på nära. Och det tror jag också är en effekt, att man kanske tittar på, behöver vi vara så här många bolag eller finns det några ägare här som tycker att vi ska göra de här två eller tre till ett, kanske, det kanske händer.
Kan du säga
Jag har inget sånt exempel, utan det är bara en generell bild. Och jag har också sett hur mycket pengar vi sparar på att göra det.
Du vill inte säga något bolag som skulle kunna gå ihop med ett annat bolag?
Det finns 140 namn, så att det kan alltid vara något.
Men kan du säga, kan man då förvänta sig att logistikbolag blir större? Det här är ju så himla individuellt, jag förstår det. Men, eller kan man tänka sig att kontorsbolag går ihop med logistikbolag? Finns det några så här strukturaffärer som du ser? Det här är liksom mer logiskt, kommer hända eller inte kommer hända?
Ja, men investerarna har bestämt sig för, vilket jag inte vet om det är riktigt bra, men investerarmarknaden globalt som köper fastighetsaktier tycker oftast om att det är rent. Alltså är det ett kontorsbolag så ska det vara ett kontorsbolag, och är det logistikbolag så ska det vara logistikbolag och så vidare. Så jag tror den mest sannolika lösningen, det är nog att man mergerar likadana bolag med varandra. Men sen finns det ju de här fördelarna som jag inte tycker man ska underskatta. Det är ju att kontrollera ett geografiskt område. Alltså en stad får större makt över det, för det är stadsbildsförändringen och så vidare, där man kan driva extremt stora värden genom att förändra detaljplaner och driva utveckling på lite längre sikt. Så att det är väl de två alternativen, att få en riktigt lite större makt över ett geografiskt område eller att bli större i sin egen sektor.
Det är spännande. När du var på Castellum, när du var vd där, så gjorde ni ju, då köpte ni Säve flygplats, ungefär 2 mil utanför Göteborg ligger det. Och för tanken var ju att man skulle förvandla det väl till liksom en logistikhubb på sikt. Kan du säga någonting? Det här var 2019, 2018.
Mm, ja. Det är det.
Kan du säga någonting? Liksom efter det har man haft corona och det har diskuterats väldigt mycket om logistik och logistikfastigheter och sådär. Vad är din take utifrån, eller utifrån också som styrelseledamot nu, på vad det gäller logistikfastigheter?
Om vi tar generellt logistikfastigheter som sådant, så är det en jätteintressant marknad. Därför att Sverige har hittills inte varit jättestrukturerat var de här lagren ligger, om vi kallar dem det. Och att vi dessutom då till exempel e-handeln ökade, och att vi vill få våra varor lite snabbare till oss. Att det moderniseras och byggs nya logistikhallar, det är jag helt övertygad om. På toppen av det så har ju det här uppmärksammats internationellt och världen har gått upp. Och det gör det till en bra affär helt enkelt. Så att jag tycker att logistikmarknaden är väldigt intressant. Sen när det kommer till Säve så vet jag inte, jag har ingen insyn i Castellum så jag vet inte riktigt var de är nu. Det som hände var ju att vi insåg att vi hade flera vägar att gå. Att både jobba med mobilitet, alltså elektrisk mobilitet på bilar och flygplan som utvecklas där nu. Och det var ju en fantastiskt rolig utveckling som vi fick igång med många intressanta hyresgäster. Och det fortsätter ju. Jag vet att vi var med och tog beslut om att bygga åt Rise till exempel. Så att flygplatsen där kommer ju bli något helt annat säkert i framtiden. Högteknologiskt och förhoppningsvis finns landningsbanan kvar väldigt, väldigt länge. Så att vi, för jag tror att den också har ett stort värde.
Vi pratar bara kort om logistik. Du på Castellum, det var väl 15% eller någonting som var logistik i portföljen.
Ja.
Och sen var det jättemycket kontor.
Exakt.
Kan du säga någonting om vad du tror om kontorsmarknaden här framöver?
Ja, kontorsmarknaden har ju länge varit diskuterad. Vad händer nu när alla ska jobba hemma och sådär? Jag tror ju personligen att du kommer att se förändringar, men jag tror också att det som kommer att ske det är att man kanske inte behöver riktigt lika mycket yta till att folk ska sitta och jobba. Men det ska behövas social yta som inte behövdes förut. Så att det där att det ska minska så där jättemycket, det tror inte jag på. Blir det någon korrigering så tror jag att det blir att de bästa lägen och husen vinner helt enkelt. Och det har vi egentligen vetat länge. Att det gäller att investera i bra där det är lätt att ta sig dit med tunnelbana eller tåg eller buss eller cykla. Det tror jag kanske förstärks lite av det här som sker just nu. Att det blir lite skillnad mellan att du måste ta bilen till kontoret, det kommer vara minus, mot att du kan ta andra transporter och cykeln och sådär. Så att jag tror att det gäller att vara bra hus och ha jätteduktiga förvaltare och marknadsförare. Och kanske bli lite tuffare för dem som har lite sämre förutsättningar helt enkelt.
Men detta som jag sa då, att AMF kommer köpa Fabege som jag har hittat på, så kanske inte kommer hända. Det kan hända, vem vet. Kan du säga något som på riktigt håller på att hända där?
Ja, men jag tänkte på, spontant så kommer jag tänka på förändringen av Gallerian,
ja,
som AMF äger.
Ja.
Där vi såg att IKEA nu öppnar ett varuhus mitt längst bak och det är ju jätteroligt. Jag var själv där idag och såg hur mycket folk det var. Det var så mycket folk så det var svårt att ta sig igenom Gallerian. Och då måste man ju börja fundera på, herregud, har alla börjat shoppa så här mycket nu? Så det ska bli jättekul att följa utvecklingen. Och också det som man har lyckats få in IKEA då, i Gallerian.
Och finns det något annat där du kan säga, till exempel Sjunde AP-fonden? Gör de något roligt på fastighetsmarknaden just nu?
Nej, Sjunde AP-fonden är jag alldeles ny i, men de har ju fått nya direktiv då av regeringen. Där man ska förändra sin allokering till mer indirekt innehav. Och det är den stora saken på den jättestora fonden som AP7 är.
Men de har också tagit in en fastighetsveteran där.
Och hållbart intresserad människa.
Ja, just det. Det ska vi inte glömma. Okej, om jag träffar dig om ett år, då gör du vad då för någonting?
Jag tror jag gör ungefär samma sak som jag gör nu.
Nej?
Ja.
Tror du?
Ja, jag tror det.
Du vill inte bli börs-vd igen?
Jag känner nu så ligger inte det i planerna.
Mm. Vad gör du när du inte volontärar och sitter i styrelse? Vad gör du för något idag?
Ja, med familjen och sådär tänker jag. Men på tisdag ska jag gå på ÖIS.
ÖIS, du är ÖISare?
Ja, jag har blivit det. För min farbror, han lånade mig en dag och gick på ÖIS-match. För han var jätteöjsare. Pappa gick aldrig på fotboll och sådär. Och då ordnade han på något sätt så jag vann en nalle. Jag vet inte hur det gick till och jag måste ha varit 6-7 år kanske. Och den där nallen var ju ÖIS-nalle, så den stod ju på min säng. Så jag har alltid varit lite smygsupporter till ÖIS. Men på tisdag så blir det match. Mm. Och de har ju vänt, har du sett det? Det gick ju riktigt dåligt faktiskt. Men nu har de vänt och tagit många poäng på slutet. Så nu är de mitt i serien någonstans.
Så då är fotboll, musik, vad lyssnar du på?
Oj. Nej, men jag är ju så dålig på musik. Nu såg jag att på vägen hit så lyssnar jag på U2 till exempel.
Vilken låt då?
Åh nej, fråga inte. Det kan jag kommer inte ihåg.
With or Without You kanske?
Ja, det kanske.
Ja.
With or Without You.
Förutom att du sitter i styrelse så här, så vet jag också att du är rådgivare åt någon fastighetsbolags vd.
Ja, det håller jag på med också.
Vem är det?
Nej, det kommer jag inte avslöja.
Är det Ola Serneke?
Nej, det är inte Ola Serneke. Men det var ju faktiskt han som bidrog väldigt mycket till att jag hamnade på de här bussarna. För jag ringde Ola, för han hade varit med och bidragit till att de här bussarna kom igång före mig och sponsrat en av de här bussarna och hjälpt till. Och då ringde jag och kollade vad det här var för organisation. Så där hjälpte Ola mig, men jag är inte rådgivare till honom. Det tror du bara för att han är göteborgare?
Ja.
Nej, det är inte Ola.
Men ni känner varandra?
Ja, vi känner varandra.
Men han är inte vd var längre?
Är han? Nej, det är korrekt.
Är det Erik Selin?
Nej, det är inte Erik heller. Det är inte så många kvar snarare om du är i Göteborg.
Ja, men det kan vara någon utanför. Kan du säga någonting om fastighetsmarknaden i Göteborg? Det har ju ändå hänt väldigt mycket om vi tar Ola Särneke och Karlatornen till exempel. Har du varit inne i något Karlatorn?
Nej, jag har inte varit det. Det skulle vara kul. Det ska bli kul att få se när det är färdigt. Men jag tror ju, alltså, det är ju så här, Göteborg växer ju. Göteborg har ju den senaste tiden bevisat att man faktiskt är en väldigt bra investeringsstad. Så jag tycker det är roligt i min gamla hemstad. Och det byggs ju batterifabriker så det knakar och det går ju bra för de här biltillverkarna och även medicinsidan. Så att stan växer ju.
Är det lite Geelys förtjänst?
Jag skulle säga att delvis är det Geely som har satsat, men det finns även andra stora investorer, framförallt på batterisidan och självkörande. Det finns en väldigt intressant techscen och det finns en stark medicin, så inte bara Geely. Men det är klart att det är positivt att de investerar i stan, absolut.
Det finns ju en Kina-skräck och kanske absolut med rätta också. Det får vi verkligen se. Men samtidigt så kan man ju konstatera att de har ju också transformerat hela Volvo. Alltså det har ju också blivit så extremt mycket större, liksom sen de kom in som ägare.
Absolut, det är jätteroligt att se de produkterna som finns. Ja. Och det är ju fantastiskt roligt att se att den här tillverkningen växer och det får helt ny form med elsidan och det. Men det finns även Volvo AB till exempel med ellastbilar. Får inte glömma. Och det finns för ens andra intressenter. Det finns drönarutveckling som är stor i Göteborg och framförallt finns det några bolag runt Säve och så vidare. Så att det finns väldigt mycket. Men jag tror att det måste ju finnas utvecklingshubbar kring elsidan och hur transporter ska gå till om man får möjlighet att testa. Här blev Säve efter vi har köpt det till en sån satsning och det är ju jätteroligt.
Vem är din bästis inom fastighetssektorn?
Nej, jag har ingen bästis inom fastighetssektorn. Så.
Nej, du har inte det?
Nej.
Men umgås du med någon?
Nej, vi umgås inte privat med någon av de andra vd:arna.
Nej, det gör du inte? Nej. En sak som jag har tänkt på med dig, det är, du har varit så långvarig tjänsteman inom Castellum. Varför, jag vet inte, du är inte miljardär alls va?
Absolut inte.
Nej. Hur mycket pengar har du ungefär då?
Nej, men jag har varit en vanlig vd och har tjänat ihop under sin tid.
Ja, men du har kanske ändå tillräckligt för att du skulle samla ihop ett gäng och grunda ett eget fastighetsbolag. Är det något du har tänkt på att göra?
Jag tror att alla som har jobbat i den här sektorn har funderat över det. Mm. Många har gjort det. Men jag hamnade aldrig där. Jag jobbade på i det spåret jag var och tyckte det var jätteroligt. Nu så tror jag inte det. Däremot kanske man kan investera tillsammans med någon.
Ja.
Någon som är redan igång liksom, eller någonting. Det får vi se.
Ja. Är det något du håller på med?
Nej, men det är väl någon som tycker jag ska investera i deras bolag och sådär. Det finns några stycken som tycker jag ska göra det. Och hjälpa till lite med tankar och sådär.
Ja, kommer du göra det?
Det får vi se.
Du har ju jättemycket kunskap också om hela fastighetssektorn ju.
Tack.
Eller det måste du ju ha. Det är väl omöjligt att inte ha det.
Ja. Ja. Nej, men det får man väl se. Det handlar mer om vad man vill göra med livet, tror jag. Hur mycket engagemang man vill ha och hur mycket man njuter av att göra andra saker.
Hur tänker du kring det nu då?
Jag kommer vara rädd om min tid. Inte ta för många engagemang, samtidigt som jag tycker det är jätteroligt de sakerna jag gör. Så jag tror det är en svår balansgång. Och nu tänkte jag om någon månad så hoppas jag att jag ska kunna för första gången i livet och prova att plocka vindruvor i Italien. Och det har jag ju inte hunnit förut till exempel. Då får man göra det.
Jag säger stort tack till dig Henrik Saxborn för att du kom och var med som gäst i podden Affärsvärlden magasin.
Tack så mycket.